här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
För snart en vecka sedan tog West Ham en riktigt skön seger borta mot Tottenham. Den följdes dock upp av ett otroligt förnedrande nederlag med 5-0 mot Fulham. På torsdag ska gruppspelet i Europa League avgöras då Freiburg kommer på besök och på lördag kommer Wolves. Men vi börjar väl med söndagens debacle. Vad säger du, Peter?
Kommer ni ihåg cupfinalen i våras? Vilken fantastisk upplevelse det var.
Ja.
Alltså, vi gjorde mål i slutminuterna, jag vet inte om ni minns, men alldeles otroligt. Kan vi inte prata om den?
Jo, visst.
Istället för
det går bra.
Istället för det vi har sett här på slutet.
Jag såg dokumentären om den faktiskt för tredje eller fjärde gången i fredag, så att jag är rätt uppdaterad.
Ja. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja med de här två, med de här två matcherna. Skulle vi prata om den sista först, eller vad sa du?
Ja, du får välja själv. Alltså, om det skulle vara den. Jag tänkte det är närmast i tiden, men ja.
Vi har spelat fyra halvlekar fotboll. Tre av dem vill man ju helst inte prata om. Vi gjorde en jättefin andra halvlek mot Tottenham när vi spelade med hjärtat utan på tröjorna och vände en match som såg förlorad ut i paus, vilket var, ja, men det var ju oerhört starkt naturligtvis, men vilken svag uppföljning vi gjorde på det. Matchen mot Fulham, ja, den blev ju 5-0. Vi hade första kvart som såg hyfsat ut, men det var ju för att vi, alltså det var ju för att Fulham betedde sig som någon form av sövande hypnotisör på något sätt, där de bjöd in oss och var det spelförande laget, och när vi sen trodde att där har vi som i en liten ask, trots att vi spelade helt utan intensitet, så var det som att de bara slog till när vi var som minst beredda. Och efter det så hade vi ju ingen chans. Det var ledsamt, snudd på tragiskt att se hur vi både försvarade oss och hur vi försökte komma igen i den här matchen. Inget av det försökte vi med egentligen. Ja, jag har egentligen inte så mycket mer att säga kring detta.
Mm. Jag har en sak då. Alltså, du kan få alltså utifrån ett annat perspektiv i så fall. Vi gör den här vändningen mot Tottenham och får med oss den här trean som ändå känns väldigt starkt där och då. Och jag kände mig ganska optimistisk då inför söndagen och tänkte att nu är vi på gång. Vad tror du det beror på att vi inte kunde komma upp i den intensiteten igen?
Alltså, tittar man tillbaks, om jag ska fortsätta, tittar vi tillbaks på de senaste matcherna, så är det ju och senaste, det är ju ända tillbaks till cupmatchen mot Arsenal någonstans där, så har vi väl egentligen bara andra halvlek mot Tottenham som är en riktigt bra halvlek. I övrigt så ser det ganska letargiskt, ganska lamt ut. Det är ingen intensitet, det är inte liksom, vi är inte påkopplade ordentligt. Vi har ändå tagit poäng, vilket ju vi får vara jäkligt nöjda med. Men bra har det ju inte sett ut. Så det är ju snarare en återgång till det som har varit. Fulham, nu gör de gör fem mål på oss. Men de är väl det första laget som tar vara på det här. Att vi inte är där i matcherna. De andra lagen som har spelat ut oss eller som har spelat mot oss har liksom inte riktigt kunnat. Vi har gjort dåliga matcher innan den här säsongen, men det här är den där det blev tydligast.
Ja, definitivt. Uffe, vad tänker du?
Om jag tar Tottenham först, så i första halvlek så spelar de ju en otroligt fin fotboll. Vi är ju vi får inte fatt varken i boll eller eller deras spelare. De är snabbare och högre intensitet. Och alltså de spelar en riktigt fin fotboll och leder med 1-0. De ska ju leda egentligen med 3. Det hade vi kunnat prata om en match som hade kunnat bli 5-0 utan problem. Sen gör vi en riktigt bra andra halvlek, men har ju tur på egentligen på bägge målen. Första målet är ju 2 stycken Tottenham-spelare studsar på innan de kommer fram till boet. Sen gör han det jättebra med fel fot och trycker upp den i nättaket. Kanon. Och sen andra målet där är ju en dålig bakutpassning där när man nu har läst i efterhand, hade bara målvakten tagit bollen så hade vi fått indirekt frispark, men nu vågar han ju inte det utan boxar och så hamnade hos Ward-Prowse och så tycker man den går in och så studsar han precis rätt i stolpen för att den ska gå ut i honom igen och så hinner jag tänka 2 gånger, Boen rör inte bollen, rör inte bollen, rör inte bollen. Och han lyckas ju med det och så vinner vi den. Det är en fantastisk seger och för de av oss som inte är så glada i Tottenham som Peter till exempel så är det ju en jättefin välmeriterande seger. Sen hamnar vi i det läget som jag någonstans har varit med vid de sista åren. Har vi chansen att haka på lagen framför, kliva upp ett par placeringar, visa att vi är stålmän, ja då gör vi ju bort oss. Så att jag var rätt uppgiven när jag satte mig framför tvn inför den här matchen. Och sen precis som Peter säger, de blottar ju det som vi har varit rädda för och så on top of that så har vi ju ett antal individuella misstag. Jag tycker Aguerd är ju direkt inblandad i 2 mål som jag säger är hans. Zuma missar ju, det är väl 3:e målet om nickar där han är uppe i en nickduell. 4:e målet blamar jag inte någon, det är ett fantastiskt fotbollsmål, det är så jävla snyggt. Och sen 2:a målet är lite flipperspel fram och tillbaka, där är det någon som ska ha ett pekfinger på sig så är det Zuzek faktiskt i första läget. Vi är trötta. Vi roterar för lite. Det var väl någon fråga om det. Vi roterar för lite. Vi kör för mycket med samma spelare. Vi ser på andra lag som Newcastle med både skador och Europaspel. De är helt färdiga. Tittar man hur Trippie har agerat de sista 2 matcherna så det är ju som en pojklagsspelare.
Nu skulle de ha haft Ashby att sätta in.
Ja, absolut. Men han är ju Swansea.
Ja, precis.
Nej, men vi är trötta, vi är slitna. Jag tycker Tony Gale har en poäng när han säger ju mer Moyes säger att vi är trötta, ju tröttare blir spelarna. För att då tänker de efter och känner efter. Ja, det är jag nog. Men det här var ju en riktig blipp. Sen måste jag säga vår gode vän Johnny Döjblad frågar ju mig på vår slinga ifall jag hade somnat, men det hade jag inte, jag var mest uppgiven men inte förvånad. Och så frågar han om det var bland det värsta jag hade sett eller varit med om. Nej,
det var nog det sämsta, om det var det sämsta du hade sett.
Ja, precis. Så har man hållit på West Ham i 50 år som jag har gjort, och mer än 50 år. Detta är ju inte ens topp 10. Det finns ju 7-1 borta mot Blackburn. Och det finns 6-0 borta mot Queen's Park Rangers. Vad blev det mot United när Gary Breen satt på rumpan hela tiden? Eller Barry Green som han heter i Robert Banks värld. Alltså det finns så mycket sådana här saker. Vi ska bara spela av mot
Luton borta på 80-talet och sådär.
Ja, precis. Och sen har vi alla FA-kupper där vi åkte ut mot Hereford i början på 70-talet och höll på att åka ut mot de här i 7:e divisionen här om året innan Rice klev in och fixade. Alltså, det finns så mycket sånt här, Johnny, så att det här var mer än normal week, ärligt talat. Så att, jag var inte ens särskilt upprörd jag var besviken på de individuella misstagen och oroad över det, det totala försvarsspelet som vi visar upp. Och då kan Bengt Olsson säga att det här sa han för flera veckor sedan. Så att, bra Bengt. Det är väl min.
Han sa det redan, han sa det redan innan han hade rätt. Det är
exakt.
Jag tycker det är oroväckande att vi är så här trötta redan tre matcher. Alltså detta var fjärde matchen då, in på de här 10 matcherna som vi har på 33 dagar.
Ja.
Vi har soppatorsk under den fjärde matchen och det är oroväckande. För som sagt, vi har sex fighter kvar här innan det blir lite ledigt i januari där.
Precis. Och vad gör man i ett sånt här krisigt läge? Jo, då skickar man ju över en spjutspets till London. Det måste vi ju se det som.
Ja, det gör vi. Det gör vi. Två spjutspetsar.
Ja, och sist vi skickade över spjutspetsar så gick det ju bra och vi inledde en liten svit med, ja precis, med oförlorade matcher. Jag lovar inte att vi åker dit, jag och min son, och fixar till två vinster och sen att vi börjar en ny streak. Det gör jag inte.
Nej, vad lovar du då?
Jag lovar att vi kommer att vara där.
Ja, det är vackert så. 4 poäng duger gott.
Jag är orolig redan för torsdagsmatchen när det talat, och det är så fruktansvärt viktigt att vi slipper de här kvalmatcherna, så att jag är nervös redan för det.
Det är jätteviktigt.
Ja, det är det.
Det blir ju en renodlad gruppfinal.
Ja, ja, absolut, och även om vi tycker om och spela i Europa, så de här två matcherna i Europa, de kan vi gärna hoppa över.
Ja, definitivt. Framförallt eftersom det känns som matcher som kommer att bli väldigt, väldigt svåra.
Ja, det kommer de att bli. Både svåra och nervösa.
Ja, helt klart. Finns i alla fall anledning att kolla lite Champions League här i dagarna då, och se vilka lag som kan bli in. Intressanta. Men vi får väl hoppas att vi slipper hamna där.
Ja, men då vi kan få möta dem i nästa omgång oavsett. Så att,
exakt, då vill man få en hint om hur viktig den här matchen är på torsdag, så kan man ju titta.
Så är det.
Oh, ja, men vad kul att ni åker över i alla fall, Uffe.
Ja, nej, men det blev väldigt mycket en repris av den resan, medlemsresan. Vi gör ett väldigt, väldigt liknande program med två West Ham-matcher, en Europa League, en Premier League. Vi ser en Championship-match, det gjorde inte vi, vi såg League One, men vi ser Millwall Huddersfield. Och så blir det lite samma typ av restauranger. Och vi ska gå Stadium Tour, precis som jag gjorde förra gången, och vi ska på ett event där också. Så att det blir väldigt, väldigt likt.
Jag hoppas att han gillar det. Att han gillar det, han får vara med om Joker.
Han har varit med ett antal gånger tidigare, så att han har faktiskt inte varit med sen, jag tror det var 2018, så att, eller 2019, så att han 2019 var det nu, så han har sett fram mot detta jättemycket och fick någonstans välja mellan en speldator eller att få åka på den här resan, och det var inget snack, det blev att åka till West Ham.
Ja, det är bra. Det är bra. Bra val, rätt val.
Det tycker vi. Yes.
Ja, helt klart, helt klart. Men hur är känslan då? Alltså, kommer vi fixa det här? Om vi börjar med torsdagens match.
Jag tror vi fixar det, även om jag alltid är nervös och lite rädd. Det tror jag. Sen är väl Wolves-matchen känns väl i förhand lite 1-1 Crystal Palace-läge.
Håller du med, Peter?
Ja, jag är med på det, men om man tittar på spelschemat ser det ut resten av december, så hemma mot Wolves, vi behöver en trea här. Beställningen är gjord, det är bara att leverera. Kryss mot Freiburg räcker och sen en trea mot Wolves.
Ska jag tolka det som att du inte är så speciellt optimistisk mot matcherna mot Man United Arsenal över julhelgen?
Nej, det är jag inte.
Nej. United har jag ingen respekt för, ärligt talat, ta i trä, för de har ju tagit så mycket poäng de inte förtjänar detta året, så att det inte är sant.
Jag håller med, men jag vet också vem vi har som manager, så jag har inte mycket optimism inför den
Okej. Okay. Ja.
Ja, du är väl
jag var tjejer, mer, alltså mycket mer säker mot Spurs.
Ja, ja, nej, men framförallt eftersom det som du säger, för att de har tagit en massa poäng som de inte har förtjänat, då är det väl som typiskt att de skulle göra det mot oss.
Ja, men de har någonstans levt på den turen lite för länge, vilket vi så här mot Bournemouth som straffar dem rejält faktiskt, trots att de slog Chelsea matchen innan. Så att nej, vi har definitivt en chans där. Arsenal-matchen räknar jag bort bara.
Ja, det absolut. Nej, alltså det var faktiskt imponerande av Bournemouth, eller om det var United som var klappkassa. Det låter ju osagt, men det var klassskillnad i matchen i alla fall.
Sen har vi Liverpool också i ligacupen. Och det som är positivt med den, ifall man ska nu leta positiva saker, det är ju att den går ju bara 3 eller om det är 4 dagar före, det är Liverpool-Arsenal, eller möte mellan Liverpool-Arsenal, och det är ju en toppstrid. Så att om inte Klopp roterar laget till den matchen, så kommer han aldrig rotera. Så att det är väl det hoppet som jag ställer till den.
Ja, och det är inte, man ska inte heller förringa betydelsen av vart huvudet är.
Nej,
och
precis.
Huvudet kommer att vara koncentrerat på något helt annat än West Ham i det sammanhanget. Mm. Lite grann som vi hade turen, eller vad man ska säga, och möta Tottenham mitt emellan, att de hade spelat oavgjort mot Manchester City och sen skulle ut och slå Newcastle. Oss skulle de ju bara springa förbi. Det var ju de var ju inte alls så påkopplade mot oss inte i första halvlek heller, när de spelade väldigt fint. Det var ju, jag såg om den halvleken faktiskt för att jag kände att det var så många som hade upplevt lite grann, eller upplevt saker som jag inte alls upplevde i den halvleken. Så jag kände att jag får nog se den en gång till. Och det är ju faktiskt så att de skapar inte speciellt mycket i första halvlek. Men de är de snurrar runt oss väldigt mycket och kommer igenom framförallt på vår vänsterkant. Där den enda som gick framåt med någon form av finess och fart, Emerson, tappade position ganska många gånger. Men de skapade ändå inte liksom de här direkta farligheterna.
Mm. Nej, och jag håller med dig. Och om man säger motsvarande då till Fulham, så får jag faktiskt säga att Bowen har 3 riktigt bra chanser mot Fulham, och Benrahma en där Bowen normalt sett sätter 1 eller 2. Det handlar lite för mycket, lite för ofta för oss en fråga om vem gör första målet. Ja. Även om
vi har vänt 3 av de 4 senaste.
Precis. Men mer tur än skicklighet.
Ja, definitivt.
Ja, men vi är beroende av de individuella offensiva prestationerna, eftersom vi inte har något egentligen något offensivt spel att tala om. Vi har liksom inget som vi går tillbaks till och försöker. Där har vi inget system, så att säga. Utan det är mycket en fråga om ni är bra fotbollsspelare, gå in och skapa när ni får möjlighet.
Ja, på en kontring.
Ja, och får ni ingen möjlighet så skapar vi liksom ingenting. Ja, förutom att vi har ett system i att försöka skapa hörnor och frisparkar så att vi kan fasta situationer.
Ja, och det håller ju inte i längden.
Nej. Ja. Vi är sårbart i alla fall.
Ja, verkligen. Ja, men då går vi in och tar lite frågor. Vi kan börja med Hans Herold, apropå det här med spelare och sådär. Kan risken finnas att spelare i truppen inte går 100 för Moyes ska få kicken? Har ju hänt i flera andra lag.
Jag tror det där är en konspirationsteori som är lite väl långt tänkt av Hans Herold. Jag eftersom vi vet att Moyes rullar på sista året på sitt kontrakt. Och det är otroligt liten chans att han ska få kicken. Så tror jag att de har mer stolthet som proffs och tänker på sin egen framtid och rykte, eventuellt nya klubbar och nya pengar, än att de ska gå in och spela dåligt med flit. Så att jag tror inte att det är på det viset.
Nej, jag tror inte heller det. Sen så känns det ju som att det är flera spelare som inte går på 100. Men jag tror inte att det beror på att de själva tänker att jag vill inte prestera mitt yttersta. Utan det handlar nog om andra saker, som till exempel att systemet inte passar mig och jag inte riktigt vet hur fan jag ska spela här ute på den här kanten eller på den här positionen som jag just nu har, där jag inte är van att vara normalt sett. Mm. Eller, ja, ni vet, när flera spelare, när många spelare presterar dåligt samtidigt, så är det svårt för enskilda att skina.
Mm. Ja, det blir en negativ spiral.
Ja. Men med flit spelar de inte dåligt, det gör de inte.
Nej, det är inte så att de bestämmer i omklädningsrummet att nu ska inte gå ut och göra mitt bästa.
Ja, men då hade vi förlorat fler matcher. Vi har ändå jobbat hyfsat bra i några stycken. Tagit rätt mycket poäng har vi gjort i alla fall.
Vi är ju det laget, om man tittar på lagen som har legat under och sen kommer tillbaka och tagit poäng, så ligger vi faktiskt tvåa i den ligan. Och det är en bra poäng där, Peter. Vi hade inte legat så högt upp ifall vi ville förlora matchen.
Men var det på alla lag?
Det var på alla lag, ja.
Jag tyckte det var the other 14, tyckte jag det stod.
Ja, så det är okej. Okay. Det kan vara jag som har missat det. Men,
vi ligger ungefär där vi ligger i tabellen nu. Där ligger vi ju i en sån här tabell också.
Ja.
Om inte det finns lag framför oss som har tagit betydligt färre poäng. Det vet jag inte, för det framgår ju inte här.
Nej, men du har rätt. Det står the other 14. Sen tror jag ju inte att... Jag tror fortfarande att vi ligger före några av de andra lagen där, ärligt talat.
Ja, starkt där i alla fall.
Ja, absolut.
Sen känns det som att Liverpool ligger under lite titt som tätt och ändå vinner, men ja.
Ja. De, jag tänker, annars är det nog i och för sig så att de lagen som ligger ovanför, flera av dem har ju inte legat under så många gånger, så därför så har de inte så många poäng. Så kan det ju vara, men... Ja. Det spelar ingen roll. Vi har ju vänt tre matcher här på slutet från underläge. Och det är ju starkt oavsett.
Absolut.
Och det hade vi inte gjort om vi inte hade velat någonting.
Nej, och vi kom ju tillbaka mot Newcastle också och kvitterade till 2-2 i slutet där, va? Så att vi har definitivt skött oss bra i detta. Och jag tycker det här är en bra värdemätare till om spelarna vill eller inte vill.
Mm. Ja, det är absolut. Ja, vi kan gå vidare. Anders Ellman skriver: det verkar som att högsta ledningen för West Ham, Sullivan antagligen, då och då läcker ut info om att de inte är helt nöjda med Moyes. Det tycker jag är aningen dålig stil. Jag vill gärna ha en ny tränare, men sättet ledningen hanterar Moyes och ledarfrågan känns inte bra. Det finns flera rykten om att det är Moyes sista säsong. Även förra året fanns rykten att det då skulle vara Moyes sista säsong. Enligt några engelska West Ham-poddar är Sullivan en ryktespridare av rang. Jag tycker att en ledning bör stå bakom ledaren tills det inte längre har förtroende, och då låta ledaren gå ganska omedelbart. Annars underminerar det ledaren och ökar på ryktespridning. Har ni några synpunkter på West Hams ledning, Sullivan?
Jag har många synpunkter på West Hams ledning eller på Sullivans ledning, men jag vet ingenting om det här egentligen. Jag vet ju bara hur det har varit förut. Vi hade ju en tid när vi hade en egen paragraf på hemsidan som var the Bowling Insider eller något sånt där heter den, och som spred ut rykten om spelare vi var intresserade av att köpa på officiella hemsidan, och så kan man naturligtvis inte driva en förening. Så att det finns säkert stor risk för att det här som eller man har läst stämmer, men jag kan inte verifiera det. Om det skulle vara så som han skriver, så är det naturligtvis för jävligt.
Alltså jag känner inte att Salvan gör på detta viset. Sen är det ingen kar som jag litar på eller känner är särskilt trevlig. Men om vi går tillbaka, vad kan det vara, 8-10 år, så var det en av Salvans söner där som skrev på Twitter och släppte rykten hela tiden. Och de var ju
det, var efter The Bowling Insider, eller vad fan den hette.
Ja, precis. Och sen hur om det nu var Salvan som bad honom att säga saker eller om han gjorde det själv, det är det ingen som vet. Sen har ju Salvan otroligt nära privata vänskapsrelationer med de som skriver på Claret & You, framförallt då med You. Så att när man läser Claret & You så ska man alltid ha i bakhuvudet att här kan det vara någonting som Salvan vill att det ska skrivas om. Sen kommer jag tillbaka till det jag sa.
Han var väl ännu mer kompis med
Sean Wheatstone. Jag tror faktiskt att det är, jag trodde det var Salvan. Min bild är att det är Salvan mer än Gold.
Okej. Okay. Men de
har en direktkanal in i varje fall.
Precis, så. Han var anställd av dem när de ägde någon av de här tidningarna som de ägde för många år sedan.
Precis. Men sen säger jag, var jag nu var på väg någonstans. Förlåt. Samma som jag sa innan, det är ju så här att Mojs har ju bara 6 månader kvar på sitt kontrakt. Varför skulle Salvan sen bry sig om att gå ut och här och nu och släppa dåliga rykten om Mojs? För att han behöver bara dra silkesnöret och säga till honom vilken dag som helst att när kontraktet är slut så kommer du få gå. Så att, och förra året så kände jag ju snarare att 9 av 10 klubbägare hade sparkat Mojs, så att då fanns det inte heller någon anledning att sprida rykten om Mojs. Det hade ju bara varit att säga gå för att alla andra trodde att han skulle få gå. Så jag litar inte på Salvan, men jag tror att de här ryktena är nog inte riktigt rätt ändå. Jag tror inte det, jag hoppas inte. Hoppas och tror.
Det hade varit lite för konstigt kanske, till och med för en sån som Salvan.
Ja, precis.
Ja, vi har fått en kommentar från Johnny Hammarberg. Han skriver helt enkelt: Mojs måste bort, in med Potter.
Gärna. Jag tror inte att det blir så, men ja, absolut. Jag hade gärna tagit det.
Det jag kan bli lite trött på, det är ju så här att om vi säger att vi hade spelat in en podd i fredags eller lördags istället, så hade vi varit jättepositiva efter att vi hade slagit Tottenham och ingen hade skrikit på Mojs. Men vi hade ju inte sagt Mojs ut, hade vi inte sagt efter slaget Tottenham borta. Jag tycker vi är lite för snabba i att vända kappan efter vinden utifrån senaste resultatet. Jag tycker det. Jag hade också gärna tagit Potter, men det kommer inte ske nu, så att så är det.
Nej. Men jag menar, det här har vi diskuterat hela den här, trots att det har gått bra, så har vi diskuterat kring om Mojs ska vara kvar eller inte. Det var väl kanske någon match där mellan omgång 3 och omgång 7 som vi inte gjorde det, men i övrigt så har vi ju pratat om det. Det är ju ingenting som dyker upp så här ur tomma intet här, utan nu är det ju, det är på bordet och väldigt många är ju väldigt kritiska även efter vinstmatcherna. Och jag menar, och det är inte konstigt, de här 3 vi hade på rad innan Crystal Palace-matchen såg ju inte bra ut.
Nej, absolut inte. Men jag känner ändå att läser du sociala medier så slår ju pendeln över väldigt kraftigt beroende på föregående resultat.
Så, ja, absolut, och så kommer det. Det var ju det vi diskuterade det för några veckor sedan. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men där jag var inne på att Det är ju precis det här som kommer att vara ända tills han är borta.
Ja, ja. Och sen
de, får vi nu, men... så fort vi vinner, så det är ju så här nämligen att det är 70% kanske, min uppfattning. Det kanske är fel, för den tysta, den breda massan är oftast tyst, så att så kanske inte det är, men uppfattningen är ju sån hos mig att ungefär där någonstans vill bli av med Moyes och inser att de flesta av dem inser att det kommer att ske efter säsongen. Sen har vi den andra massan då som säger, ja, men jag tycker att han har gjort bra resultat och resultaten är överordnat all form av fotbollsunderhållning och vill ha kvar honom. Och de 30, man säger att det är 50-50 då, men de 50% efter att de har vunnit säger, aha, var är alla Moyes-hatare nu då? Och de som inte gillar honom och som vill ha ut honom säger efter en förlust, aha, och var är alla Moyes-försvarare nu när vi spelat så här dåligt? Det kommer ju att vara så alltid på sociala medier, tyvärr, så länge som vi har. Vi behöver få en manager som på något sätt kan förena och sy ihop det här. Vi behöver ha en, alltså sy ihop supporterskaran. Vi behöver ha din gamla kompis John Lyle. Vi behöver ha någon som liksom
eller alla Billings kan gilla. Eller Billings sista året på Upton Park.
Ja, precis, precis.
Men sen,
Billy Bonds när han dök upp.
Ja, det här är ju en åsiktsbaserad business. Och alla har rätt till sin åsikt.
Absolut.
Men jag tycker, jag kan ju också ha rätt till min åsikt. Jag säger att alla som tror att Moyes får sparken den kommande månaden, oavsett resultat, där har jag åsikten att de är lite naiva. De förstår inte hur det här spelet fungerar. Och för varje månad som går är det större risk att han får sparken, för då är det mindre månader som behöver betalas och Sullivans ficka för att han ska betala dubbla löner. Men här och nu finns det inget skäl till att sparka Moyes mer än att vi som fans tycker att det ser så in i helvete tråkigt ut. Som ägare hade jag inte heller sparkat honom här och nu. För du har ingen garanti att även om jag plockar in Potter eller någon fotbollmanager eller vem jag... Att det kommer att vara bättre eller trevligare eller roligare eller bättre resultat eller högre upp i tabellen eller längre i kupporna. Det finns ingen garanti för det heller. Det är inte så.
Så är det ju. Och jag menar, naturligtvis kommer inte han att få sparken nu. Vi slog typ precis Tottenham med 2-1. Vi hade ett mellanresultat när vi fick 1-1 mot Crystal Palace och förlorade mot Everton, men vi hade det var längre bak. Ja, vi hade rätt bra resultat där innan det, men skulle det fortsätta nu naturligtvis. Det här som du säger, det gäller ju nu. Om 14 dagar kan det se helt annorlunda ut. Då har vi haft
Absolut.
Fem nya matcher eller fyra fem matcher till på de här 14 dagarna. Och då kan vi stå då skulle vi rent teoretiskt kunna stå vid en sån här do or die match på den första matchen på nya året. Men jag hoppas ju inte att vi kommer dit, för jag har ju oss hellre vinnande. Och så ser jag ut den här säsongen och sen så får vi istället för att behöva panik agera här, för jag har ingen liksom känsla för att vi har någon plan där vi kommer att kunna få in något bra i januari, varken
Nej.
Spelarmässigt eller i, ja, och frågan är han intresserad? Jag hade gärna tagit honom, men jag är inte säker på att han är intresserad.
Jag tror att han hade varit intresserad. Det är inte så att han
redan nu i vinterfönstret.
Jag tror
inte att han skulle välja varit. Ja, okej. Okay.
Nej, jag tror han hade tagit chansen att hoppa på ett intressant projekt i en klubb som är större än Brighton där han var, men mindre än Chelsea. Och han behöver ju ta ett steg tillbaka och börja om någonstans. Och sen har vi ju han, vad heter han som var i Wolves? Nej, men Lippet Key eller vad fan?
Lippet Key.
Ja, Han bor ju fortfarande kvar i England och hoppar ju av Wolves för de inte ville satsa. Och har oerhört gott renommé. Det hade kanske varit någon för oss.
Det var han som fick gå från landslaget precis innan
ja,
VM.
Precis. Ja, precis. Precis. Men Will Still, där har jag ju bekräftat från säker källa att ja, vi tittar på honom, men vi tittar på honom för att se vad som händer de närmaste 5-10 åren för att sen eventuellt vara intresserade. Men här och nu som 31-åring utan erfarenhet i Premier League, nej, det finns inte på kartan.
Utan erfarenhet i England egentligen, va?
Ja, han har bara varit i Reims, så är det, va? Mm.
Ja, precis.
Ja. Ja.
Men det låter ju rimligt att tänka så. Alltså, om 5-10 år, vad händer? Alltså, lite framförhållning, så att säga. Det brukar inte vi vara så jävla... Ja, det brukar inte vi vara så jävla bra på. Så att det kors i taket.
Men där borde finnas en 5-10 man på en lista med unga upcoming managers, även i League 1 och League 2, som vi har koll på, eller en spelare som, eller en manager som Carrick eller Gary Neal, som gamla spelare som gör det bra här och nu. Vi borde ha en lista på minst 10 man som vi följer varenda månad, hur de rör sig.
Ja, och det ska man ju ha även när man är nöjd med sin manager, så att säga. Alltså, man vet ju aldrig vad som kommer hända, man måste ju ha en reservplan hela tiden ju. Hänga, alltså...
Det är väl så man agerar med sin fru eller flickvän också.
Reservplan.
Ja.
Alltså, det kan vi inte uttala oss om här i podden, för det här lyssnar alla på.
Ja, lite svårt att säga den jämförelsen, men...
Nej, det var jag som ville skoja lite bara.
Ja, det är bra. Det är kul. Det får man göra. Ja, men vi kan gå vidare i alla fall. Johan Gustafsson är inne på samma spår. Han skriver, är så klar med Moyes. Tack för allt, men det räcker nu. Låt Potter börja kika redan nu på hur han vill bygga och spela. Är det något ni vill tillägga?
Ja, det är väl att ifall Salleman vill ha Potter och Potter intresserad, så är de i sin fulla rätt att börja diskutera, och Potter titta på truppen vi har och hur vi spelar och hur han vill lägga upp det, vilka spelare han vill ha i sommar. Det hade väl varit jättebra ifall de hade kommit överens om det redan nu, och dessutom riktigt schysst ifall man berättade för Moyes att du kommer inte få förlängt i sommar.
Mm. Ja, men absolut.
Ja, det jag tänker mest på om med Potter, som jag gjorde att jag är tveksam, är ju att jag tänker att han gärna inväntar sommaren för att se vad han har för alternativ och tar ett beslut då eller inför sommaren, för att han skulle nog kunna få flera intressanta projekt om man vill. Men det kan ju vara så som du säger, att det är det här som är det mest intressanta.
Ja, det är svårt att se vad som skulle ske som gör att han, som är bättre i England, det är väl Ten Hag och sparken och de är intresserade av Potter, men är han på den nivån att kunna ta över en sån klubb?
Ja, precis, men sen så är det ju, han är ju inte rädd för att faktiskt vara någon annanstans än i England. Nu skulle ju kunna finnas andra alternativ. Det är ju många britter annars som är väldigt tveksamma till att bege sig någonstans. Men han har ju redan gjort det. Han har ju redan varit iväg.
Absolut. Men och fått erbjudanden från Frankrike här och nu under hösten som han tackat nej till. Så att han sitter ju och väntar på någonting som han hoppas är mer intressant. Vilket kan vara också att nu är hans barn lite äldre, nu går de i skolan, nu är det inte lika lätt att flytta dem som det var när han flyttade till Sverige och så vidare. Det är ju sådana privata grejer som spelar in också. Och han har fortfarande lön från Chelsea, vadå, i 5 år till, 4 år till.
Och det är ju ett problem då, om det måste avslutas först. För han är ju har en mycket högre lön. Ja, men han lär ju ha en mycket högre lön än vad vi har lust att ge honom.
Men jag tror inte, de skriver inte den typen av avtal, vad jag har förstått, att om du får ett nytt jobb så, utan de här avtalen, han har ju redan, de har ju redan hittat en lösning, de är ju redan överens och han har förmodligen redan fått sina pengar också.
Ja, men har de gjort det så de har avslutat kontraktet, då har han ju ingen lön längre från
Chelsea. Så brukar de göra. Det är bara Allan Pardew han... som inte gjorde det med Newcastle. Vad fick han? 8-årskontrakt där eller något sånt.
Ja, ja, precis.
Ja, ja, det är en ständig fråga. Vi kan gå vidare. Pertti Viljanen skriver: Moyes säger i intervjuer att truppen, laget är fatigued, men samtidigt gör han extremt få byten och roterar väldigt lite i truppen. Så skyll dig själv, gubbe, blinkning, urkast om ni frågar mig. Han har, enligt en podd jag lyssnar på idag, sagt att vi inte kan förvänta oss 6 poäng på 2 bortamatcher, samt att vi inte kan förvänta oss att hamna topp 6 enligt The West Ham Way. Hur kan en coach säga så? Det är så genomuselt. Moyes är ett nötskal. Jag fattar inte hur man kan se positivt på honom som tränare i West Ham. Sorry, inga frågor egentligen, bara frustration och tankar. Hoppas vi tar en poäng minst på torsdag och 3 på söndag. Come on, you Irons.
Alltså det är inte ofta vi vinner 2 raka bortamatcher, så visst, men det är ju ingenting han behöver prata om. När jag går in till en match så siktar jag ju alltid på att jag ska vinna. Eller har förhoppning om att vi ska vinna. Det är ju också därför man är irriterad när man inte gör det. Men jag förstår ju att han sätter upp. Ja, jag vet. Det vet jag inte heller. Jag kan ju tänka mig att han...
Man säger det innan eller efter.
Ja, precis. Men jag vet ju att till exempel Allardyce hade ju... Han delade ju in säsongerna i block om 5 matcher. 4-5 matcher, sådär. Och så skulle man ta ett visst poäng under de 5 matcherna, så spelade det ingen roll när de här poängen kom. Och de poängen siktade ju på att nå upp till, alltså det sammanlagda poängen efter som man skulle få enligt det snittet var ju då att komma upp på 46 poäng då kanske, exempelvis. Mm. För att vara säker på Premier League. Och det är ju ett sätt att jobba med målsättning och med målbilder. Som för att kunna bryta ner de här målsättningarna i liksom lite mindre block. Det är rätt svårt att gå in med en målsättning om hur det ska se ut när ligan är slut. Om man bara har alla 38 matcherna i ett kontinuum. Liksom. Så att utifrån det så förstår jag det. Sen måste ju inte det vara offentligt hur man...
Men det är ju poängen. Det är ju poängen för att jag kan ju också utan problem säga att nej, jag tror och rätt övertygad om att vi har inte en topp 6 trupp, men jag ringer ju inte till Aftonbladets Premier League podd och hävdar att de måste ta in mig där för så att jag får säga det. så att han har ju rätt i sak, men man kanske ska väga sina ord när man pratar om pressen lite bättre.
Ja, och sen så är det ju så, om det nu skulle vara efter de här 2 matcherna har vi då vunnit över Tottenham redan i match 1, så kan vi ju inte säga att ja, men vi är nöjda med 3 poäng efter match 2. Inför de 2 matcherna Tottenham och Fulham så kanske vi skulle säga att ja, det är ju ett bra resultat om vi spelar oavgjort mot Tottenham och vinner mot Fulham och har våra 4 poäng. Det är kanon. Men så fort vi har slagit Tottenham så måste ju målsättningen vara att gå plus på det här schemat. Men som sagt, jag har inte riktigt hela bilden klar där.
Nej, och sen så låter det ju som att Pertti har hört i en podd att han har sagt det här. Och det tolkar jag som att det är inte någon intervju med Moyes där, utan det är någon annan som berättar att Moyes har sagt. Och då kommer vi in på det här viskleken och då drar du ut en mening eller 3 ord ut ur en intervju på 7 minuter. Eller vad händer? Jag tycker det är svårt, men... Om det är så som Pertti säger, han har sagt detta, och det här med att vi inte klarar topp 6, det har jag läst på fler ställen. Men ja, det är ingen jättekatastrof, men det är klart det är bättre att hålla truten än att säga.
Ja, ja, definitivt. Ja, vi kan gå vidare i alla fall. Jimmy Serti skriver...
Är den första delen där förresten?
Vilken då?
Han pratar ju om fatigd. Ja. Extremt 2 byten. Skyll dig själv. Rotera väldigt lite i truppen. Ja. Ja, det gör han. Han har sina favoriter. Han gör ingenting mer med det. Tyvärr.
Nej.
Nu bytte han i halvtid senast. Men det var väl...
Ja, det hade varit konstigt annars.
Ja, förlåt. Kör vidare.
Det är ingen fara.
Vi fick ju kritik för att vi inte svarade på hela frågan här om veckan. Det var inte Pertis fråga, men jag tror det var Bengt som...
Ja, det stämmer. Ja, nu kan vi gå vidare. Jimmy Serdi skriver: det är onekligen höga toppar och djupa dalar att supporta West Ham. Är vi som supportrar lite för kräsna? Övervärderar vi West Ham och våra spelare? Jag får lite känslan av, och det är generellt, att vi nästan väntar oss att vi ska ligga och utmana om topp 6-7 placeringarna. Är vi kanske lite för orealistiska och sätter för höga förväntningar på vart vi ska ligga? Detsamma gäller spelarna individuellt. Detta kanske är den nivån, mycket upp och ner, våra spelare håller. Vi kanske... lite för mycket vill att de ska vara världsklass och sen klagar och blir besvikna när det går dåligt. Har vi kanske överpresterat lite de senaste åren? Fått resultaten med oss ofta, fast det kanske mer beror på någon form av flyt. Det är väl lite luddig fråga och kanske svår att svara på, men hoppas ni förstår vad jag menar och en diskussion kan uppstå. Tack för en superbra podd. Tack själv, Jimmy.
Denna hugger jag gärna på, kan jag säga.
Varsågod.
Det var sista meningen där, jag inte riktigt hörde vad du sa.
Det gjorde du visst.
Nej, nej, men här, detta tycker jag är superintressant, det Jimmy Serdi säger här. För det här är någonting som jag har gått och funderat på i säkert i 20-30 år. Och grunden i min fundering är ju så här att jag kan alla spelarna i West Ham. Jag har någonstans inom mig skapat en relation till dem. Jag vet vad de är bra på, jag vet vad de är mindre bra på. Jag har lättare att lägga en balans i att jag tycker att de är bättre än vad de verkligen är. För att jag tycker att jag känner dem och jag har en personlig relation. Medan om vi tar Wolves då, så känner jag inte deras spelare på samma vis. Och har ingen relation till dem. Och då är de sämre än vad West Ham spelare är, bara för att jag vet vad de heter och hur de spelar och var de kommer ifrån och vad de kostade.
Hur de, mycket, och hur de är som personer och att de är likeable,
ja,
och så vidare.
Exakt. Och därför så, jag tycker Jimmy Serdi är någonting jättebra här på spåren. Vi ställer orimliga krav. Vi gör det. Vi är ju realistiskt sett på ungefär den positionen som vi har i det här jävla businessen. Och vi har vi lyckats lyfta oss nu så att vi ligger där 9, 10, 11, 12 istället för att åka upp och ner, så har vi faktiskt tagit någon typ av kliv. Vi är orealistiska om vi säger att vi ska slåss om en Champions League-plats. För vi är inte där. Vi har för tunn trupp, vi har för lite spets och bredd. Och bredden hänger samman med truppen. Så att jag vill hylla Jimmy som tar upp detta och gör det på ett jävligt klokt och nyanserat sätt. Han har definitivt en poäng, säger jag.
Jag skulle säga så här innan jag går in på Uffes och kommenterar Uffes svar här. Mitt svar på hans fråga är definitivt och inte alls. Alltså... vi har absolut en övervärdering av, och det ingår, precis som Uffe säger, det ingår i supporterskapet någonstans. Att man gillar sina spelare, och sen är det klart att vi har spelare vi inte gillar också.
I Tottenham.
Till exempel. Och i Arsenal. Nej. Nej, men så är det ju. Definitivt. Och vi förväntar oss mer av dem. Men det jag menar med, och det var ju du också inne på, Uffe, och det, jag håller helt med om det. Sen så kan jag tycka, har vi kanske överpresterat lite? Ja, det har vi kanske. Men samtidigt, så det som vi spelar just nu är ju så ofta in i helvete dåligt.
Ja,
alltså, där har så att där är det inte så att vi har högre krav än de skulle kunna leverera. Här har vi krav som man borde kunna ställa week in and week out på spelarna, som de inte kommer upp till. Och det handlar inte om att vi har blivit bortskämda med bra resultat de senaste åren och satt höga förväntningar och så vidare. Men det är klart att vi har kanske inte en trupp som är topp 6. Men vi är precis utanför och kan vi spela på, om vi spelar på 90% av kapaciteten oftast och andra lag spelar på 85, så ja, då slår vi de lagen och då kan vi hugga på den här sjätte, sjunde platsen. Men gör vi som vi spelar nu när vi spelar 60% av förmågan, då är vi inte där.
Nej. Så i grunden så säger vi väldigt mycket samma, Peter. För jag var i tanken där också på hur spelet ser ut, men halkade iväg i annat. Så jag håller med dig 100 i det du säger om det också. Det kravet har vi rätt att ställa. Det är ju att våra spelare ska spela en trevligare och roligare och mer offensiv fotboll än vad vi gör för närvarande. Ja. Men vi ställer...
Precis, även om vi inte gör det hela vägen ut, så måste vi kunna spela som i andra halvlek mot Tottenham. Vi måste kunna se att vi spelar för klubben, för märket på bröstet och med hjärtat utanpå och så vidare. Alltså, vi måste kunna ge mer oftare.
Ja. För det är det kravet som jag har. Alltså, jag kan leva med att vi inte är en topp 6-klubb, en topp 7-klubb. Alltså, det är helt okej. Okay. Alltså, egentligen, för mig är nästan, jag ska inte säga sekundärt, för det är klart att jag vill sluta så högt som möjligt. Men det grundkravet jag har, det är att spelarna ska kriga. Det är alltså det minsta vi kan begära. Och gör de inte det, och vad det nu beror på att de inte gör det, om det är någonting att de känner sig vilsna eller vad det är, oavsett. Gör de inte det, då blir jag förbannad. Och det tycker jag är hemskt att se. Och det kravet måste vi kunna ställa.
Gör man det, så blir man älskad i West Ham. Det är det som är the West Ham way. I mångt och mycket. Det finns en anledning till att Ian Dowie inte är hatad på Upton Park eller i East End, utan är älskad trots att han inte kunde göra mål. Och det var för att han gav allt i varje match.
Han blev tvåa i Hammer of the Year ett år, bara beroende på det vi pratade om just nu.
Precis. Och jag menar, vi hade han Chemel som kom och spelade spelade med hjärtat utanpå en hel säsong som vänsterback. Han blev väl till och med Hammer of the Year, han var.
Fast högerback vill jag säga att han
var. Högerback, ja. Men ja. Det var
han blev Hammer of the Year, och han har
det viktiga.
En klubb idag som heter Upton Park eller något sånt, och fullt med tatueringar efter att spelat i West Ham ett och ett halvt år, eller max två år. Ja.
Andra säsongen gick ju inget vidare, ärligt talat, men han hade ju också vissa problem, psykologiska problem, kan man väl säga.
Ja, fan har inte det.
Nej, men jag menar, det är den typen av spelare alltid blivit gillade, och det beror ju på att de ger allt hela tiden. Sen gillar vi också en spelare som har teknisk begåvning och så vidare. Det har vi också alltid gjort.
Ja, det gör inget om man har det också. Men om man inte gör grundjobbet, då
spelar det ingen roll.
Exakt.
Ja. Men gå tillbaka till det Jimmy pratar om. Mer om förväntningar vad det gäller tabellposition och hur bra spelarna är i relation till andra spelare i Premier League-lag, så tycker jag Jimmy fortfarande har en enormt fin poäng i det.
Absolut.
Det har han. Men samtidigt har vi också spenderat väldigt mycket, så att varför får vi inte ut mer av det, av pengarna vi lägger? Kan vi också ta som en vidare diskussion.
Det är ju inte så enkelt att en dyr spelare är bättre än en billig. För det är så mycket andra faktorer som spelar in. Titta på Dawson, som inte trodde ett skit på när han kom. Vilken jävla lirare det blev av honom.
Det är klart där, men då kanske vi kan hitta fler dåsans. Alltså, jag menar bara att, så att någonstans måste vi också kunna sikta högre.
Jag tänker att det är ju en av delarna som ett ledarskap ska leverera på.
Sen tror jag att den här branschen är egentligen så om man säger svårrörlig. Och ni behöver inte slänga andra grejer som Leicester och Newcastle förra året och sånt. Men kan du flytta dig generellt sett två placeringar upp om du är på topp 10 under en femårsperiod och var stabil två placeringar högre upp, så har du gjort ett otroligt bra jobb. Mm. Jag går från 8 till 6. Det är fan mig inte någonting du gör från en dag till en annan.
Nej.
Det är femårsjobb.
Ja, visst är det så. Alltså det ser vi på de här, alltså, Chelsea floppar ju totalt, men United är inte bra. Så att det är klart att det inte är lätt, men någonstans måste vi också ha ambitionen att vi vill bli ett bättre lag och bygga ett långsiktigt
bra lag. Och de andra lagen vill ju samma sak. Det är ingen av dem som säger att nej, men vi är nöjda med att ligga på 16:e plats och så kan vi låta West Ham ligga 7:a. Det är okej för oss. Utan de vill samma sak. De vill också hitta sina Dawsons. Det är därför det är så jävla
självklart, självklart, men de måste ju vara med och tävla. Alltså. Men nej, men det är klart att det är så. Du är helt rätt.
Ja.
Ja, men det var en bra fråga av Jimmy, det tycker jag.
Och mycket, mycket bra analys. Passade mig mycket bra.
Vi kan gå vidare. Oskar Claes Elofsson skriver: har nyligen börjat följa Hammers mer seriöst. Hittills är mina tankar att vi fått med oss så många poäng hittills är ett under. Man ser dock från och till att vi kan spela bra fotboll. Varför funkar det inte i 75 minuter av matchen? Gör Paketa sig värd den lönen han faktiskt får? Man ser att han kan, men inte ofta att han vill. Eller är jag helt blind? Också fundera på vad för typ av fotboll är det sagt att vi ska spela? Och vad är målet för Hammers? Är det att slåss om en CL plats orimligt?
Stackars Oskar som har börjat följa West Ham seriöst.
Ja, men jag hoppas att han började i våras så att han var med på kuppen.
Ja, precis. Ja. Och sen lät det som han var kompis med Bengt Olsson där och hade snackat ihop på Paketas lön. Och han är där en liten stund också. Och sen så tar han ju upp en del andra saker vi har pratat om under månaderna här. Så att nej, Champions League, ja, det är orealistiskt. Nej, vi ska inte spela dåligt i 75 minuter för att sända tag i det. Paketa är ojämn och förtjänar inte sin lön varje dag. Och återigen, välkommen till oss som tycker om att piska oss själva på ryggen.
Ja, det var väl en bra sammanfattning. Men vad det gäller, alltså Paketa, jag har ju slagits för honom, men det är klart att han inte alltid är bra. Och framförallt inte de senaste matcherna tycker inte jag att han har varit det. Men jag tyckte att han var väldigt bra första halvan av den här säsongen. Och jag tycker också att man ser att han, även när det inte funkar, oftast gör sitt jobb bakåt. Han låg rätt så rätt i positionerna när jag såg om första halvlek mot Tottenham i sin position. Han hade ingen bakom sig rätt så ofta, men han låg där han borde ligga. Där hade vi understudy av Alvarez som ju gick till vänster i den trean, förmodligen för att Moyes är medveten om att både Emerson och Paketa hellre går framåt än bakåt egentligen. Tycker inte att han spelar på rätt plats för tillfället. Och det får vi också, det får vi mindre leverans på grund av. Men det är klart att han inte gör, om han har mest betalt, eller om han har näst mest nu kanske.
Så. Nej, det har han inte. Han har varken bäst eller näst bäst.
Nej.
Men han ligger väl där, 3, 4, 5 och sånt ligger han.
Ja. Och ligger han 4-5 så då är det väl där han har levererat just nu.
Mm. Ja.
Mm. Ja, nej, men det är två väl sammanfattat där, Uffe. Men om vi säger, vad tycker ni är en realistisk målsättning med säsongen?
Vi slåss om Europaplatserna. Vad är det nu? 8 lag som skulle kunna ta sig ut i Europa?
Ja, om vi klarar den här koefficienten med... Mm. Och sen hänger det ju på vem som vinner ligacupen och FA-cupen, vilket vi... Mm. Om vi säger att det är ett lag på nedre halvan som vinner både FA-cupen och ligacupen, då är det ju bara topp 6 som, som går topp 5 eller topp 6 som går ut i Europa. Och, då ja. Är det
och det, har vi svårt för. Men en sjunde, åttonde plats ska vi kunna slåss om. Sen säger jag inte att vi kommer dit, men vi borde kunna slåss om det.
Ja, och jag säger att under goda förhållanden så ska vi kunna slåss om en sjunde, åttonde plats. Ja. Under normala förhållanden så ligger vi ett snäpp längre ner. Mm.
Ja, men vi vill ju alla att vi ska prestera lite bättre än vad vi gör hela tiden.
Sen vill jag gärna att vi fixar Freiburg här och att vi klarar nästa omgång också, så att vi är där och touchar. Vi är på en kvartsfinal, touchar mot en semifinal i Europa League. Jag tycker att ligacupen är redan godkänd, men jag vill gärna överraska mot Liverpool. Och ta gärna en kvartsfinal eller bättre i FA-cupen också. Så att,
ja, och går vi så långt i alla de turneringarna som du säger här, då är vi inte med och stå som sjunde, åttonde platsen, för det löser vi inte med det antal spelare som Moyes vill gå runt på, utan då är det snarare bra om vi klarar tionde platsen.
Ja, bra kommentar.
Absolut. Vi kan gå vidare. Claes Åkesson skriver: borde vi försöka sälja Ings och få in något annat i januari trots att vi går mycket minus? Vet det är svårt med hans höga lön, men jag orkar inte se honom på plan längre tyvärr. Hur länge har han kvar på kontraktet? Kanske han passar perfekt som supersub med ny tränare och ett nytt spelsystem nästa år. Och så undrar han även: när spikas matchen i februari? Tänkte eventuellt se Arsenal hemma. Och så: tack för podden, gärna längre poddar så jag kan dricka fler öl. Ja, det är bra, Claes, tack för att du lyssnar.
Jag kan ta det sista först där, för det har jag ju ett konkret svar. Och det är så här att West Hams match mot Bournemouth hemma har blivit flyttad till den 1 februari. Övriga matcher i februari kommer inte att bli klara förrän i nästa vecka, när man har lottat kvalet till Europa League på måndagen. Alltså nu på måndag, för det är de matcherna, vilka som nu är med. Där är vi med där, är Brighton med där, Liverpool är väl ingen risk att de är med där. Men de som är med där kommer ju påverka vilka matcher de sätter till tv-matcher. Så att först spelar vi på torsdag, sen lottar vi på måndag, sen kommer tv-matcherna att sättas i nästa vecka. Så, då har jag sagt det. Sorry, Peter.
Han börjar ju med om vi borde försöka sälja Ings och få in något annat.
Ja, det borde vi.
Det borde vi. Det spelar ingen roll att vi går mycket minus. Ja, det borde vi. Han säger att han vet att det är svårt med hans höga lön. Ja, det är det. Kommer vi att klara av det? Nej, det kommer vi inte, säger jag. Tyvärr.
Men det borde vara sammanfattning.
Hur länge har han kvar på kontraktet? Ja, han har ju 1,5 år kvar på kontraktet. Han skrev ett 2,5 års kontrakt. Och det blir svårt att bli av med honom. Som jag har sagt hela när vi har pratat om det här ända sedan i våras, tror jag, när vi började prata om att han inte höll. Så det handlar ju om om någon är så desperat. Och som det ser ut just nu så är de ju redan avsågade, de tre lagen längst ner. Så, och Everton börjar plocka sina poäng, så inte ens
de hade legat tia om de inte hade blivit av med 10 poäng.
Ja, precis. Och så de kommer ju att lösa det här. Så tyvärr så ser det väl ut som att det inte finns någon som är så desperat. Jag tror inte att de tre bottenlagen har ju varit ganska försiktiga med sina pengar när de gick upp. Jag kan inte se att de skulle göra någon stor satsning här under januarifönstret för att hålla sig kvar, utan det här ligger nog i linje med vad de inte hoppats på, men vad de har räknat med för sin. Så tyvärr så tror jag inte. Han hade behövt en helt annan tränare naturligtvis, men jag tror att det är nog förbi. Chansen och tiden för honom i West Ham är förbi.
Jag håller med där, Claes. Det finns ju finns ingen poäng med att spela honom överhuvudtaget. Han är ju bara en kropp också, har vi talat.
Just nu så tror jag att han sänker sina möjligheter för varje match han får chansen i West Ham. Så det är bättre både för oss och för honom att han inte spelar fram till januarifönstret.
Och definitivt. Ja, Vi har en fråga från Reptilius Magnusson. Vilka steg etc. krävs för att vara med och fightas om Europaplatserna? Apropå målsättningen vi pratade om tidigare.
Ja, vi behöver skaffa en striker i januarifönstret. Vi behöver ha fortsatt tur med skador och vi behöver sluta göra en massa individuella misstag i försvaret. Men jag tror att vi siktar lite för högt ändå, realistiskt sett.
Men oavsett vilket, om vi nu ska ha framgång resten av säsongen, så behöver vi ju, precis som Bengt har varit inne på i 16 omgångar, så behöver vi bli stabilare bakåt.
Ja, absolut.
Och hur vi nu gör det, ja, it beats me just nu. Vi har ju de spelare vi har och jag ser liksom ingen annan. Jag ser inte att vi har en starkare backlinje någonstans. Men till och med jag, efter den senaste insatsen, skulle jag kunna tänka mig att ta bort Aguerd som vänster inneback. Men jag vet inte riktigt vad. Jag tycker inte vi har något riktigt bra alternativ.
Nej. Nej, så är det. 100%. Sten Sörslätt skriver: vad är viktigast? Poäng vunnen med Mojs uttråkiga taktik eller underhållande och positiv fotboll som kanske skulle generera mindre poäng i slutändan?
Det här är ju en fråga som vi har diskuterat i de två eller tre sista avsnitten.
Det är en fråga för den fotbollsfilosofiska podden.
Ja, det är det. Och det är ju så här att i grunden så skulle jag ju hellre se en roligare fotboll och något mindre poäng. Men jag vill inte se roligare fotboll och ramla ner i Championship. Och det är en otroligt resultatbaserad business. Så att mitt tråkiga svar är att det får faktiskt bli hellre tråkig fotboll och poäng än rolig fotboll och inga poäng.
Ja, om det måste vara motsatserna, ja, till varandra.
Som vi sa förra avsnittet. Faktiskt.
Precis, det måste inte vara motsatsförhållande. Och det är väldigt sällan som vi har spelat otroligt rolig fotboll och åkt ur. Det är ju ofta så att vi inte spelar speciellt bra fotboll och åker ur.
Ja, men precis.
Även när vi hade rekordantal poäng, så var det ju största delen av den säsongen var ju extremt medioker.
Ja, absolut. Men det var ju frågan på det viset.
Jo, precis. Jo. Men jag protesterade lite mot förutsättningen.
Ja. Och det sa vi, exakt det sa vi förra avsnittet, där vi faktiskt sa att det finns ju lag som kan spela rolig fotboll och ändå vinna matcher. Egentligen både Liverpool, Aston Villa, Arsenal lyckas ju med det, om vi ska vara ärliga.
Men om man säger så här då, om jag läser den här frågan exakt som man säger: poäng vunnen med Mojs uttråkiga taktik eller underhållande och positiv fotboll som kanske skulle generera mindre poäng i slutändan. Så definitivt positiv fotboll som kanske, som är underhållande men kanske genererar mindre poäng i slutändan. Det hade jag tagit. Och absolut en sån här säsong när vi har efter, vad har vi nu, 16 omgångar? Är det 16 omgångar vi har spelat, eller?
Ja.
Så det är 3 omgångar kvar till mitten och de 3 lagen som ligger på nedflyttningsplats har inte tagit ihop dubbelt, alltså tvåsiffrigt antal poäng. Det innebär ju att även om de gör en supervår så kommer ju inte de att ta mer än 25 poäng och vi ligger redan på 24. Så få poäng kommer vi inte att kunna ta på resten av säsongen att vi skulle vara i närheten av att åka ur.
Nej, och ska man läsa den ordagrant så är det ju ett lätt val, eftersom det är så mycket byxor och hängslen här, om vi kanske tar mindre poäng. Nej, men är det bara det som är alternativet, att vi kanske tar mindre poäng? Ja, men då är det klart att vi hellre spelar rolig fotboll.
Jo, definitivt.
Ja.
Sen skulle jag dock vara nöjd med om vi bara kämpade ordentligt.
Ja. Men det är klart att det är ju det tråkiga med att åka, det som är tråkigt framför allt med att åka ur. Dels är det ju att man hamnar så, det är ju så tungt slag för ekonomin. Men om man bortser från det så är det ju framför allt att man inte kan se matcherna. Även om man sänder mer från Championship nu än vad man har gjort förut, så sänder man ju inte allt. Och det är ju för oss som bor på den här sidan vattnet, så blir ju allting mycket krångligare. Och det är det är inte, alltså det är främst det som gör att jag absolut inte
tittar. Så är det. För om du väl tittar på Championship när det spelas, så är det ju faktiskt oftast betydligt roligare matcher än i Premier League, kan jag tycka.
Precis.
Men just det där,
ett tv-avtal som hade visat.
Precis. Så annars så har vi inte så mycket hjälp av att det är roligare fotboll att titta på, men du inte kan se det. Nej. För att gå vidare, Linus Lorentzon skriver: finns det någon sanning i att vi är seriösa i att försöka signera Seru Girassi från Stuttgart i januari, eller är det mer bara silly season blaska? Har vi annars några andra forwards som vi vet att Staiten försöker snappa upp redan nu inför fönstret, till exempel han brasilianen från i somras?
Han som han nämner vid namn där, är det han som sprutade in mål i början på säsongen i Stuttgart?
Har inte en aning.
Ja, det tror jag. Han har gjort 16 mål och ett assist den här säsongen på 12 matcher.
Och nej, det är, säg så här, vi har tittat på honom liksom 100 andra klubbar i Europa. Det som talar mot honom utifrån vårt perspektiv, så som vi har diskuterat, är att tittar man över tid så är hans skadehistorik alldeles för stor. Och den typen av spelare har vi chansat med för, och det har inte gått bra. Kieran Dyer är ett exempel. Dale Gordon ett annat. Så nej, det är mer tidningen än realism. Andra spelare vi tittat på, ja, det är klart att det finns. Och den som väl kanske någonstans svävar i bakgrunden, utan att jag säger att det är varken realistiskt eller nära, det är ju han från PSG, Hugo Etiquette. Ja. I övrigt så får vi väl se vad de kan trolla fram till januarifönstret. Brasilianan som snackas om, det är borta, glöm det. Det finns inte längre. Och det var inte särskilt realistiskt då heller.
Alltså han Girassi, jag slog honom nu på Transfermarkt, och där så har de värderat honom till 40 miljoner euro nu, och då försvinner ju han ur ekvationen.
Ja,
han köptes i somras för 14.
Ja, precis. Och har gjort, vad vi sa i förra avsnittet, som Hartson gjorde sin andra säsong. 20 mål innan jul, 2 efter, och sen blev det ingenting mer. Så att stjärnorna har stått rätt för honom den här hösten.
Ja, han har ju gjort, jag vet inte vad han har gjort innan, men han är 27 nu. Fyller då 28 nästa år i vinter. Så att jag tror inte heller på det, och jag tror att det är många, många klubbar som är ute efter hans signatur för tillfället.
Daniel Karlsson skriver att det skulle hända är rätt liten, men vad tror ni om Viktor Gyökeres till laget? Hade varit roligt, kan jag tycka, nu när han kopplas till flera olika Premier League-klubbar.
Han skulle ju kommit nu i somras då, när vi var lite intresserade innan han skrev på för Sporting Lissabon. Nu har han gjort succé där nere, och då är det klart att fler Premier League-klubbar vaknar. Och jag håller med om att det hade varit roligt att se honom. Han är ju stark och målfarlig, men jag tror att det är väldigt liten chans att han kommer här och nu. Eller till sommaren.
Nej, det tror inte jag heller. Det vi pratar alldeles för mycket pengar, och är det något som Sporting Lissabon är bra på, så är det att ta betalt för sina spelare. Och det kommer inte vi att vara intresserad av, så det kommer vi inte vara med och hugga. Det kan jag aldrig tänka mig. Däremot så såg jag en delar av den här uppflyttningsmatchen som Coventry spelade. Ja, precis.
Förlorade på straffar.
Ja, när han drog sin straff stenhårt i nättaket, så kände jag bara att kom till West Ham. Det var så jävla coolt. Det var en så fruktansvärt kylig straff. Annars måste jag säga att jag har sett extremt lite av honom. Och eftersom jag väldigt, väldigt sällan numera titta på landslaget, så har jag inte sett honom där heller. Och i Sporting har jag inte sett ett enda dugg, så jag har egentligen ingen aning om han ska
passa. Men han har gjort det bra i Sporting.
Ja,
men
det har jag ju förstått när jag läst.
Ja, det finns en faktor till beroende på hur du är som person och hur du värderar saker och ting. Men jag som har varit oerhört mycket i Lissabon, i mitt jobb inte minst, kan ju säga att det är en väldigt stor skillnad både klimat och matmässigt att bo i Lissabon än till och med bo i Stratford eller i strax utanför London, i närheten av östra London. Sen får han mer pengar i London, men jag tror att han får så att han klarar sig även i Sporting Lissabon.
Finns det mycket som talar för det?
Ja.
Ja, men jag tror inte att han, jag tror att han också hade, han är inte säkert ambitiös och hade flyttat på sig om han hade fått chansen. Men som sagt, Sporting kommer att ta betalt. Mm. Så det är större chans att han går till Arsenal då, som jag också har läst om exempelvis. Mm.
Vi hade vår chans i sommar. Mm. Så.
Ja. Ja, det var ju synd. Ja. Ja, då har vi kommit fram till sista frågan faktiskt. Det är Martin Lundberg som skriver, vad är...
Är det en ja och nej fråga?
Nej, inte den här heller. Han skriver, vad är West Ham för er? Alltså, vad var det som fick dig att finna passion för denna klubb? Och så skriver han, jag vet ju varför jag föll för denna klubb, men det svaren avslöjar först i nästa avsnitt. Vem vill börja?
Du kan börja.
Får jag göra det?
Mm.
Mm. Okay.
Mm. Det är sällan du börjar. Det är sällan vi låter dig börja, så varsågod.
Ja, men tack. Ja, jag kommer hålla på lite, för att jag tyckte det var en otroligt rolig fråga. Med risk för att låta både pretentiös, utopisk och romantiserande, så skulle jag vilja börja med att läsa upp två verser ur en låt skriven av West Ham-supporten Billy Bragg. Mm. I was a miner, I was a docker, I was a railway man between the wars. I raised a family in time of austerity with sweat at the foundry between the wars. Med det vill jag säga att jag ser hur människor från östra Londons hamnarbetarkvarter alltid arbetat hårt under svåra förhållanden. Sätter stolthet i att de stod upp och besegrade tyskarna under andra världskriget. Det är bra människor som när de knappt haft råd att ställa mat på borden får ta den ål som simmar i Themsen och använda till middag. Belöningen har varit att få se West Ham spela. Hela familjer och hela stadsdelen förenar sig att följa laget. Hammers sätter ett värde i att fostra egna talanger som växt upp under dessa omständigheter och känner ett samhällsansvar att finnas till för alla som behöver klubben. West Ham är inte en klubb som vunnit många titlar, men som vi sjunger i sången, they fly so high, nearly reach the sky, then like my dreams they fade and die, fortune's always hiding, I've looked everywhere, I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. För mig betyder det att både West Ham och vi som personer och individer måste våga sträva och drömma. Alla drömmar kommer inte slå in, men att göra sitt bästa och göra rätt för sig räcker långt. Och trots att vi inte är bäst i världen så kommer det ge oss lycka. Kort sagt kände jag och känner fortfarande att jag kan identifiera mig med klubben som fostrat så många fina spelare snarare än en som skrupelfritt urholkar den genuina fotbollen och bara köper sig till titlar. Det är West Ham för mig, och därför håller jag på West Ham United.
Det är bra Jesper, jag kom precis på att jag har nog inget svar.
Alltså, du gör mig mållös. Fantastiskt Jesper. Jag tror att jag går för att få återkomma.
Tack!
Samtidigt som Martin. Nej, det var, ja. Ja, du sätter pricken över it. Utan att vi ens har satt dit strecket.
Men då ska jag göra det lätt för dig Peter genom att försöka svara då. Så att du inte behöver hänga på direkt på Jesper. Och då ställer ju Martin två frågor där i början. Den ena är, vad betyder West Ham för mig? Vad var den andra där? Den är...
Vad var det som fick dig att finna passion för denna klubb?
Ja. Och det, jag tyckte ju att Jesper svarade framförallt på den andra frågan där. Och då kan jag säga att jag kommer att svara mer på den första delen. Men om jag börjar med den andra delen är det, så börjar jag ju hålla på West Ham 72. Och sen var ju intresset där, men det var ganska långt bort, för att West Ham var aldrig på Tipsextra, det fanns ingen internet och det fanns ingenting sånt, men jag visste ju hela tiden att det var West Ham jag höll på. Sen när jag började nian och gymnasiet, så började det bli rätt mycket snack om engelsk fotboll. Jag stod ju upp där för mitt West Ham, och sen kom jag ju in i en väldigt lyckosam period efter att vi ramlade ner 77-78, så gick vi upp med rekordpoäng 80 eller 81, och vi vann FA-cupen 80. Vi var i ligacupfinal 81. Det tog inte så många år förrän vi blev trea i ligan. Och under den här perioden lyckades jag då lära känna John Lyell också. Så att det var inte så svårt att se var passionen kom ifrån. Jag hade turen, och precis som de som börjar hålla nu när vi vann en titel eller för något år sedan. Jag hade turen att vara med i en av de mest lyckosamma perioderna under West Hams historia, när jag var i rätt ålder för att bli präglad ännu mer för någonting som jag redan höll på. Vad West Ham betyder för mig, jag vet inte om han skrev idag eller vad bara West Ham betyder. Det
är, vad är West Ham för dig?
Ja. Alltså det är min största hobby. Det är någonting som jag tänker på otroligt stor andel av dygnet. Jag lyssnar varje vecka på tiotals timmar med West Ham-poddar. Jag läser West Ham-böcker. Minst varannan bok jag läser, och jag läser mycket, är en West Ham-bok. Antingen läser jag en ny bok eller så läser jag om någonting som jag vet att jag tyckte om och vill lära mig mer om. Jag missar inte en match. Jag var känd under många år att jag inte svarade i telefon eller öppnade dörren om det ringde när West Ham var på tv eller på radio. Jag går klädd i West Ham-tröja mer än 90% av dygnets, eller en vecka, på en vecka så har jag. Ja, en veckas tid så har jag mer än 90% West Ham-tröja på mig. Alltså jag lever West Ham. Jag är anglofil i mig själv. Jag älskar publivet. Jag älskar att åka till London och Stratford. Och jag älskar att komma nära gamla spelare och andra som har kontakt med. Jag lever det här livet. Det här är... Mitt liv hade varit oerhört fattigt utan det här. Jag vet inte vad jag hade lagt till istället för all den tiden jag lägger åt West Ham. Det skulle jag säga, det är mitt svar på den frågan.
Ja, då är det bara jag kvar. Mina själ är ju så futtiga jämfört med era. Men,
det tror jag inte.
Nej, inte jag heller.
Alltså, vad var det som fick... Alltså, de här går ju hand i hand naturligtvis. Vad är West Ham för mig... Alltså det är mitt London, det är min passion, det är min det är det jag går tillbaks till, hamnar i. Anledningen till att jag liksom kommer dit hela tiden, en stor anledning är ju alla ni som jag har träffat när jag har varit på West Ham saker, om det så har varit när jag har varit på matcher i London eller på pubträff i Sölvesborg eller i Göteborg eller om det har varit träningsläger i Sverige eller vad det nu har varit för någonting, så alla ni som har varit med där och som har liksom fått det här att växa på mig, det gör att jag fortfarande håller uppe intresset. Jag läser också en hel del om historik och en del om gamla spelare, men hellre om gamla säsonger eller om specifika händelser eller så i historien. För det tycker jag egentligen är mer intressant. Men böcker överhuvudtaget om som är relaterade till den här klubben. Och ju mer jag lär mig, desto mer intressant tycker jag det är. Sen har det gått lite upp och ner beroende på vart i livet man har varit och vad man har hållit på med. Småbarnsåren kanske lite mindre och nu igen ett större intresse, samtidigt som jag känner att ja, det kanske var för 10 år sedan som jag hade bäst koll, eller 15 år sedan som jag hade bäst koll, alltså rent och på alla de här historiska grejerna, men jag tycker att jag försöker göra lite catching up. Men allt det här är det som är det viktigaste. Alltså de personer jag träffar, de som finns där runt omkring och som jag kan skratta med, gråta med och bara vara jävligt nördig med. Alltså ni där ute är det som gör West Ham för mig.
Får jag lägga till en sak som jag missar, och det är ju att tittar jag på min West Ham-historia, så skulle jag ju säga att det som fyller mitt hjärta och min kropp och hjärna mest, som jag njuter mest av, det är ju faktiskt åren från det att jag började bli riktigt intresserad 76-77 till egentligen fram till de första åren på Premier League. Sen har i viss mån Premier League och pengarna, allt det här gjort att intresset har fadat ut. Jag är väldigt intresserad av West Ham som klubb. Jag är väldigt intresserad av fenomenet med transfer, köpa och sälja spelare, vad som händer med byta av manager och sånt. Jag är mer intresserad av det än att prata om Manchester City spelar 3-4-3 eller om de spelar 4-4-2 eller hur de spelar. Jag är mindre intresserad av fotbollen. Premier League står nästan alltid på här, men är det inte West Ham så är det inte ofta jag sitter ner och tittar, men det är alltid på för att jag ska kunna lyssna senare målchanser, senare blir mål och sådana saker.
Ja, det är samma för mig. Alltså att det är sportintresse som på 80- och 90-talet var väldigt, väldigt brett, har blivit väldigt, väldigt smalt. Jag ser väldigt lite på annat egentligen just nu än West Ham. Och därför vill jag ju också då naturligtvis bli underhållen när jag tittar. Det är en av mina ingångar till det här underhållningsvärdet. Senaste året har jag fått förmånen att ha en pappa väldigt nära, vilket jag inte har haft innan. Så nu får jag kolla lite mer på hockey och sånt där som han gillar. Och det är jag rätt så glad för det är kul. Men jag är ju inte där riktigt, där jag är i West Ham.
Nej, det förstår jag. Alltså, någonstans så räcker ju inte tyngdets timmar till för att kunna se alla sporter, för att någonstans måste man ha ett annat liv också. Men det har inte jag så mycket av, så att jag är väl lite där ni var förr, så att jag tittar ju på väldigt mycket sport. Fotboll, hockey och ja, alltså jag kan titta på nu när det är handbolls-VM, så tycker jag det är trevligt, och sen så skidskytte är kul, längdskidåkning är roligt, så att jag tycker jag har inte kommit ifrån det där stadiet där jag verkligen tycker om all sport.
Det är bra. Det är bra.
Ja, det är trevligt. Men som sagt, det är klart Western kommer först. Men annars gör jag ofta mycket sådär som du Uffe. Alltså, har det på. Och sen kan man hålla på och göra andra saker också. Men jag ska sitta och se 3-4 matcher varenda lördag till slut. Så då ska jag inte göra något annat.
Nej, på så är det.
Ja, det var frågorna det. Är det något ni vill tillägga innan vi rundar av dagens avsnitt? Nej. Det blev en ny långkörare.
Bara att det var väldigt mycket bra och intressanta frågor måste jag säga. Verkligen Martins här i slutet och Jimmy Sertis var två stycken som jag verkligen tog till mig.
Jag tyckte det var många, jag tror att det var många nya frågeställare, ja, den här, det här avsnittet, och det tycker jag är trevligt.
Välkommet, alltså, det är välkommet. Ni som brukar ställa frågor får gärna fortsätta ställa frågor, tycker ni också ställer bra frågor, ja. Men ni som var nya och ställa frågor nu, återkom, det, ju fler, ja, desto roligare.
Så är det.
Absolut. Det är alltid trevligt att kunna interagera mer som lyssnar, såklart. Och så att det gör ju också att det blir ett, vårt content blir mer det som ni vill att vi ska prata om, så att säga. Ja, men då kanske det är dags att runda av kvällens avsnitt. Det blev en långkörare, som sagt. Men vi är fortfarande inte ens hälften så långa som When We Were Kings.
Nej, då kan ni avsluta med och önska mig lycka till nu på min lilla tripp här.
Självklart, ha jättekul och hälsa Joker. Och när åker ni?
Vi åker på torsdag morgon, vi åker samma flyg som vi åkte sist här. Men vi kommer inte ta taxi, för det klarar inte Joker med samma upplägg som vi hade sist där. Utan vi kommer att ta tåg och tunnelbana ut till Stratford. Men vi kommer att gå på kinesen. Vi kommer att göra otroligt mycket av det som alla ni andra vet vad det är.
Ja, men vad trevligt. Ja, ja. Lycka till då. Se till att plocka med er två segrar hem.
Ja, och Peter, jag kan inte hålla mig. Jag ska ut till bokhandeln också.
Åh, ja, gör det. Gör det. Hälsa henne.
Ja, det ska jag göra.
Ja, vad trevligt. Ja, det går väl inte att runda av på ett så mycket bättre sätt, tror jag. Uffe, du får avlägga rapport nästa vecka.
Det kommer, jag lovar.
Underbart. Ja, ja. Men då är det, ja, för dig blir det ju klockan 8 och klockan 2. Men för oss i Sverige så blir det klockan 9 och klockan 3 som gäller torsdag och söndag. Så se till att bänka er, så säger vi come on you guys, if I ever blow in bubbles. Stand med dig ute, vi hörs igen. Hej då och tack för idag.
Hej då, tack för idag.
Hej då.